Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Halloj på er mina kära underbara Podmi-prenumeranter och varmt välkomna till avsnitt nummer 427 av Nemo möter en vän. Och ja, även denna vecka så ska ni få lyssna till Joakim Lundell. För som ni vet, det blev ju ett väldigt långt samtal med Joakim när jag besökte Norrköping för några veckor sedan. Så vi bestämde oss för att dela upp det i två avsnitt. Ni fick förra veckan höra del 1 när vi snackade om Joakim och hans historia, hans barndom, hans karriär och hans utmaningar. Medans idag, då ska ni få höra lite mer om vår gemensamma historia och relation. För den är ju lång, den är ju omfattande och den är ju väldigt, väldigt speciell. Så ja, lite annorlunda blir det idag men ändå ganska likt, vågar jag lova. Och responsen förra veckan var ju enorm verkligen. Ni var ju många som skickade fina DMs och mail och det gjorde mig väldigt glad. Men vet ni vad? Jag både hoppas och tror att veckans respons på det här avsnittet blir lika fin. För att det är ett lika fint avsnitt, det tycker jag verkligen. Så ja, get ready for a ride. Jag heter ju Nemo Hedén på Instagram om ni vill följa mig där. Och min mail är nemohedén@gmail.com om ni vill mig något. Och den här podden klipps av Daniel Äggmannen Ekberg. Och innan vi dunkar igång episoden så vill jag som vanligt skicka mycket kärlek och tacksamhet till alla ni som har den här appen som heter Podmi och som prenumererar på Nemo möter en vän. För att det är ju tack vare er som jag kan fortsätta göra detta, leva på detta och ja, som podden faktiskt fortsätter leva. Så det är himla fint och jag är så tacksam över att ni gör det här och att vi gör det här och att vi faktiskt gör det här ihop. Det känns ju som så och det är ju underbart. Jag är så glad över det. Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Men nu är jag klar med mitt svammel och mitt babbel. Nu dunkar vi igång avsnitt nummer 427 av Nemo möter en vän. Här kommer han nu även denna vecka, Joakim Lundell, och här kommer del 2 i vårt snack. Vi kör först en liten jingel. Nemo möter, Nemo möter, Nemo möter en vän. Möter en vän. Nemo möter, Nemo möter, Nemo möter en vän. Som nu är min vän. Nemo möter, Nemo möter, Nemo möter en vän.
Men du, minns du vårt första möte?
Allra första?
Mm.
I Frihamnen.
Just det.
På Mastiffkontoret i ett rum med du, jag, Ranch, en långhårig kille, någon kille från Linköping.
Och så var det väl samtidigt tror jag att det var casting till Paradise Hotel. Alltså, och där var alla så snygga och inom oss var alla bara... Alltså bara massa, alltså jag vet inte fan vad man ska beskriva det, men vi var mest clowner liksom på något sätt. Så här sköningar och lite så här galningar typ så här. Och sen som i runt brev var det snyggarna liksom. Och jag kommer väldigt ihåg när vi sågs på den där. Det var ju slutkastningen till Kungarna av Tylösand. Var det någon förkastning ens? Eller jag fattar aldrig det där, för jag kom ju direkt på slutkastningen och det gjorde du också, eller hur?
Nej, jag var på flera castingar.
Det var det.
Ja. Jag var på två castingar innan tror jag.
Okej. Var det i Norrköping då eller?
Linköping? Nej, jag var uppe på exakt samma ställe.
Aha.
Det var då jag spydde ner toaletten. Jag kom ju alltså plakatfull till min casting.
Gjorde du det för att du ville det och hade festat eller gjorde du det för att så här, bara, det här kommer någon tycker jag är skönt?
En blandning tror jag.
Ja.
Och det är helt sjukt, idag så hade det blivit svartlistad.
Vad
med snubben är ju liksom alkoholpåverkad.
Ja.
Men jag, liksom, jag var ärlig med, jag behöver gå och spy liksom. Jag druckit så jävla mycket. Och det här var typ en tisdag vid 16.30.
Mm.
Och de bara, honom ska vi ha.
Ja, verkligen. Och den här slutkastningen till det här programmet, det gick ut på att jag, Jocke då, och Ranch och James och några killar till fick sätta oss i ett rum med massa alkohol och sprit och exider och skit. Och så var det kameror runt oss. och satt liksom produktionen i ett annat rum, producenterna och kanalchefen och så här, och skulle kolla på oss hur vi typ förde oss i sociala sammanhang, vilka roller vi tog och vilka vi blev liksom. För att de skulle utgå från det till liksom, ja, men vilka som är lämpade för programmet. Och du och jag tog ju liksom, ja, vi tog ju för oss bara, men nu är det ölspel och vi ska liksom bara vara helt gränslösa. Så vi var ju jättegivna liksom. Men just det castingformatet, det är ju så jävla speciellt på något sätt.
Det är weird.
Ja, jag hade aldrig hört det ens förekom. Men det ledde till att vi kom med i det där programmet och blev ganska nära vänner. Jag vill inte att den här podden ska handla om och kritisera det där, för det har vi redan gjort så mycket, du och jag, i olika sammanhang. Och det, är liksom så här, det känns inte som att det behövs göras mer. Men när du tittar på hela programmet och efterspelet med kändiskapet och barturné och allt sånt där, vad får du för känslor av det idag?
Men det var väl ändå en del av vem man blev idag. Så idag kan jag distansera. Jag är inte sur på samma sätt över det längre.
Det har också gått i vågor, eller hur?
Ja.
Det är så intressant vad man är i livet. Och just därför tycker jag att det är så problematiskt just att skriva böcker. För att böcker utgår ju oftast ifrån hur man känner just då. Och när man skriver ord, då blir de ju cementerade. Då fastnar de ju.
Ja, det blir cementerat.
Det är så svårt då. Så jag kan känna att saker som jag skrev i min första bok, då var ju stenhård mot kungen av Tylösand. Alltså allt med det var liksom förkastligt och skit. Och det var ju för att jag var liksom så här, jag hade liksom blivit nykter och fått nya ögon och perspektiv och bara, nu ska jag, fan, det där var inte okej. Och idag kan jag snarare känna, ja, det var mycket som inte var okej. Men det var också så mycket som var kul och härligt med den tiden. För det var ju både och, det var verkligen så. Och man blir nyanserad med tiden. Men att skriva en bok när man är i affekt, det är liksom, det kan bli lite, ja, så där knepigt alltså.
Jag håller med dig helt och hållet. Det var absolut väldigt mycket som inte var okej. Och kommer aldrig bli okej.
Nej, så är det.
Men jag kan ändå känna att det kom någonting ifrån det.
Och du och jag hade ju rätt kul efter, får man ju säga ändå.
Ja, vi hade ju kul. Alltså, det hade vi verkligen.
Alltså, vi åkte runt i så här 20-25 småstäder i Sverige. Jag, Jocke och Mikael Brinkenstierna. Och de mest konstiga, ekivoka jävla hålorna alltså.
Ja.
Var det Rävlanda och fanns det, eller var det bara myt?
Nej, Rävlanda finns på vägen ner till Göteborg. Jag brukar alltid se den skylten när jag åker den vägen, och då brukar jag alltid tänka. Men jag fick ju, det skickade jag till dig. Ett meddelande från Mikael Brinkenstierna.
Alltså,
kommer du ihåg det? Jag skickade ju för 2 veckor sedan eller någonting.
Just det. Ja, vad skrev han då?
Nej, han ville att jag skulle börja sälja merch via honom, tror jag. Och då blev jag lite så här, men nu det tror jag inte riktigt vi är på samma våglängd här liksom.
Det är sjukt, men vi måste ändå säga det. Alltså, Brinkenstierna är, för de som inte vet, han är ju liksom en legendar inom det här att åka på barturné med dokusåpakändisar. Det är liksom hans grej och har alltid varit genom åren. Hans stall är liksom de trasigaste kändisarna i Sverige, får man säga. Men med det sagt så tycker jag att han tog hand om oss ändå helt okej. Han var ganska lojal mot oss. Alltså, så här, han skyddade oss när folk bråkade med oss. Och, du kommer ihåg det där nacksvinget, va? Vad fan, vart var det någonstans?
Eskilstuna.
Någon som gick på dig eller mig. Och han var ju så, han jobbade ju alltid ett. Han var ju livvakt också ju. Och han var ju stark alltså. Det var när stormade kring mig som mest, tror jag. Någon muckade med mig och Brinken bara gjorde nacksving, slängde någon kull och någon, så här. Så han var ju verkligen så här, ganska diskutabla, tveksamma metoder hur han jobbar och så. För momsen kanske man inte sitter av, som Brinkenstierna säger. Det är ett av hans mest legendariska citat, när han sa det till mig och mig och Jocke, eller bara till mig. Han sa, momsen, den sitter man av.
Nej, men jag kan hålla med om, han tog faktiskt hand om oss, alltså det gjorde han. Han behandlade oss bra. Han var alltid schysst emot oss. Och han, alltså, mådde man lite halvkast och liksom satt och pratade med honom. Alltså, man kände ju ändå att man fick ett gehör för det man berättade. Det var ju inte bara håll käften, leverera.
Nej.
Alltså, man har ju faktiskt varit runt värre personer.
Ja.
Det fanns ju ändå ett hjärta, även om det är ett litet grinsen hjärta, så fanns det ju där inne liksom.
Ja, men exakt, och det är grundkänslan, i alla fall jag kan bara tala för mig själv, och grundkänslan jag känner för Brinken är ändå liksom att det är kärlek till honom. Det är liksom Även om han, ja, som sagt, hans metoder är väl lite knäppa kanske. Och vilka jävla ställen vi hamnade på. Det var någon gång vi var på en jävla dansbana mitt i skogen alltså. Vad fan var det någonstans?
Utanför Kalmar uppåt. Fan heter stället. Ett litet ställe.
Aha.
Om du åker till Kalmar så kör du en bit uppåt.
Mm.
Fan, jag kommer ihåg de flesta av de där ställena.
Jag tror du har bättre minnen eller sånt där än vad jag har, för jag kommer inte ihåg många alltså.
Jag ska kolla på kartan vad det heter, men jag vet exakt vad du menade. Alltså det var så jävla konstigt ställe alltså.
Ja, det var, och det var verkligen inte ens en klubb eller en bar, det var en dansbana. Nemo och ja, Jocke Boy som det kallades då, kommer till något jävla ställe. Och så kom vi dit och det kändes inte som att de ens hade marknadsfört det. Det var typ inte en människa där.
Mönsterås tror jag det heter.
Mönsterås. Det är så jävla bra namn alltså. Ja. Ja, det var en speciell tid alltså. Men det sjuka var ju att sen där, den här tiden efter, när det liksom bara tog grasade för mig med alla skandaler och domar och skit liksom. Och du hade ju ditt på ditt håll med ja, ganska extremt leven också får man säga. Utan att gå in på det med diverse bloggar och så.
Mm.
Så du fortsatte ju ändå göra lite bargig ju.
Ja.
Jag kommer så väl ihåg det. Jag måste berätta för lyssnarna om det, för det var så jävla speciellt. Det var ju nog i Göteborg, var det?
Japp.
Jag åkte med dig och Jonna när ni skulle gästa ett gig. Och det var så sorgligt, för jag var så jävla nerknarkad då, och jag hade liksom ingenting i mitt liv. Och du hade ändå någon slags här fame med lite följare och så. Och jag var så jävla på botten liksom, och bara så här, och du tog med mig och jag satt liksom i ett baksäte och knarkade och bara satte med någon jävla glasskiva framför mig och lina efter lina efter lina och så nej. Usch alltså, och jag var bara så bitter för att du fick göra bargig och att jag inte fick vara någon posterboy längre. Vad sorgligt.
Jag fick oftast inte ens betalt längre på den tiden. Om jag fick betalt så pratade vi en höjd på 1500.
Fribar kanske.
Och fribar.
Ja. Då hade Jonna tagit min plats som din
sidekick.
Sidekick. Ja. Nej, men det var så jävla speciellt. Och jag liksom så här, jag var så jävla, även om du liksom upplevde att du knappt hade någon fame heller, så var jag ändå avundsjuk på det lilla du hade. 1500, det är ju världens grej liksom. Men det var för att man själv var så jävla sänkt liksom. Och så måste jag ändå, en annan historia som jag kom att tänka på nu, det var ju när vi var, det måste ha varit i samma period ungefär, när du var nere på Gran Canaria där.
Mm.
Var det samma period ungefär? När var du där nere? Du bodde där ett tag va?
Det var innan.
Okej.
Okay. Det var ungefär
2012 kanske? Kan det ha varit det?
Japp.
Granka?
Mellan 2012 och 2013. Precis vid årsskiftet där. Du kom i januari tror jag det var.
Mm. Och när var gigget i Göteborg då?
Typ maj 2012 eller 2013.
Så det var några månader efter.
Ja, 4-5 månader emellan kanske.
Ja. Jo, men precis. Du jobbade luddigt. Alltså vad då jobbade? Vad gjorde du på Gran Canaria egentligen?
Jag jobbade. Ja.
Men som vad?
Bartender när jag orkar.
Ja, skötte du bra eller?
Nej. Ja. Inte så där jättebra.
Nej, men jag kommer nu hälsa på dig där. Kommer du ihåg den här jävla knarklangan vi var hemma och som hade så här. Det var ju fan jävla Scarface-mängder.
Aha.
Otroligt alltså. Alltså han hade en sån här. Det var som att det hängde en sån här, du vet, sockervads grej som man gör en sockervadsstång på, som man drar runt så här med kokain alltså.
Ja, men, och typ så här Nalle Puh urnor där han har honungen, alltså den sizen.
Ja. Ja, det var så jävla kvalificerad knarklangare och så bara sa han typ så här bara, ja, hur många gram ska ni ha? Och jag typ sa, ja men 5 gram typ. Och det var inte, då var det så här, han bara tog någon slags kniv, någon sån här sylvass kniv och bara skar ner bara, så bara blev det exakt mängd. Han var så här skillad. Jag bara kolla på honom. Det var verkligen som en riktig film. Och sen kom jag ihåg att vi åkte hem till ditt hotellrum. Världens jävla äckligaste rum för övrigt. Det var någon lägenhet typ.
Lägenhet ska vi nog kalla det.
Ja, men det var
med så jävla mycket sopor utanför.
Ja, jag vet, det var det jag menade. Det var så äckligt alltså. Och så kom jag ihåg att jag då började knacka och blev superparanoid, låste in mig på ett rum där och ville typ inte komma ut för att jag var så paranoid. Och så filmade du mig i smyg.
Mm.
Och la upp på din jävla YouTube-kanal.
Det var jättesjukt det.
Alltså hur gränslöst är det?
Jag tror inte jag fattade det själv.
Det är ju olagligt att knacka, du vet det va?
Ja. alltså den där lägenheten, kommer du ihåg att till slut så fick vi kliva över, alltså skräp, alltså det hade ju kommit upp till.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den typ 40-50 centimeters höjd över hela golvet i stort sett. Mm. Vi hade bara den här lilla soffan. Mm. Och där satt vi och spelade Nintendo U.
Just det.
Super Mario. Ja. Typ en bana där man skulle springa genom spöken som gick i ringar, kommer du ihåg det?
Ja, just det.
Och vi skulle matcha varandras tid. Mm. Grejen var att vi satt typ i 3 dygn och gjorde samma sak.
Ja.
I den här liksom, lägenheten.
Sunkiga lägenheten, satt där och bara knarkade. Och, nej, det var så jävla miserabelt. Liksom. Och det sjuka är att när man var i den där perioden, alltså jag gick ju längre och längre ner i drogerna då, och du höll ju också på med dina extrema saker, så kändes det som att liksom så här, vad tänkte du om framtiden då? Alltså, hade du fortfarande drömmar då? Om sakerna du gör idag?
Nej,
eller var det bara svart?
Jag hade gett upp.
Ja.
Jag kör på så länge det håller. Liksom.
Ja.
Då hade jag förlikat mig med att jag kanske tar livet av mig någon dag. Kommer jag till gränsen liksom, där jag inte har någonstans att bo, inte en enda krona. Bara sitter liksom, utomhus utan att komma någonstans. Så tänkte jag, men då har jag förlikat mig med känslan. Mm. Och det var ändå, det låter hemskt, men det är ändå på något sätt skönt när man förlikar sig med sitt öde. Jag har liksom accepterat det, att jag kanske inte lever om ett år. Och det var, sjuk nog så borde det låta hemskt, men på något sätt så var det ändå jävligt befriande.
Mm. Ja, men det finns ju någonting i behagligt i det där med att ge upp och bara förlika sig med eländet. För då någon slags press släpper ju. Någon slags, och det blir ju någon slags behaglig känsla i det. Hur sjukt det än må låta. Att pressen att ordna upp allt försvinner. För då har man, det får gå som det går liksom. Men minns du när det någonstans tändes ett litet hopp i dig?
Det var ju när jag träffade Jonna och kände ändå att det var första gången jag kände så här, det här vill jag inte förlora. Och jag har aldrig känt att jag har varit rädd för att förlora någonting, förutom alltså att vara offentlig och där på den tiden. Men det är ju inget liksom, det är ingen människa. Det var första gången jag kände att fan, det är ganska nice att vara en liten familj.
Mm.
Så där var första gången jag kände hopp. Att jag, fan, det här känns inte bra att förlora det.
Nej. Men vad tror du, alltså er relation, ni har ju varit ett par nu i, vad var det, blir det 10 år eller?
Ja.
Ja. Då var det 2012 ni träffades.
Mm, nej, 11 till och med, men seriöst från 2012.
Ja. Vad skulle du säga är det allra bästa och finaste med henne? Och vad är det allra knepigaste?
Nej, men hon är på riktigt, utan att det låter som en klyscha nu, den bästa människan jag någonsin har träffat. Hon är fantastisk. Det finns ingen som ser henne som, eller ser mig som hon gör. Bryr sig på sättet hon gör. Alltså, vi kompletterar varandra så bra, och även om folk kanske inte riktigt tror på det, vi funkar lika bra idag som vi gjorde för 5 år sedan. Vi är precis lika nykära idag som vi är för 5 år sedan. Jag tror att jag och Jonna har insett att det spelar ingen roll vad som händer. Vi kommer vara ihop med varandra till slutet. För att vi har varit med om för mycket tillsammans. Så jag tror inte att vi kan dela livet med någon annan. Förstår du ungefär vad jag menar? Alltså, vi har varit med om så jävla mycket tillsammans. Mer än kanske 10 par på 10 livstider. Och det gör att man växer ihop på något helt annat sätt. Vi var med varann liksom i hennes mammas trasiga lägenhet på socialbidrag. Vi var där tillsammans. Vi har varit där när liksom vi har gjort slut 10 gånger på en vecka. När jag har haft drogproblem, när hon har haft liksom psykisk ohälsa. Vi har varit där med varandra genom allting. Och det liksom har växt fast oss i varandra. Jag kan inte se mig med någon annan än henne. Mm. Det är liksom omöjligt. Det finns ingen som skulle kunna vara Jonna. Det hon har gjort för mitt liv. Det skulle ta någon annan så här, 35 livstider att göra.
Fint. En kärleksförklaring.
Ja, hon är fantastisk. Mm. Utan att det är en klyscha.
Nej, men det är kärlek. Kärlek är fan.
Ja, men det brukar vara när man frågar någon så här... Ja, men hur är din partner? Men det är världens bästa. Och sen 3 månader senare står det i tidningen att de gjorde slut.
Ja, nej, men exakt.
Så det är många som tar sånt som en klyscha. Du har träffat en ny. Det är den rätta.
Ja.
Man bara, men ni var ihop en månad. Hur kan det varit den rätta?
Jo, sen finns det också poddgäster jag har haft framför mig som säger som du. Och som jag vet är liksom otrogna. Och jag vill inte nämna några namn, jag vill inte hänga ut dem. Men det finns liksom, det jag vet konkret att det händer. Och då är bara så här... Varför sitter jag här med någon som bara snackar dynga liksom? Men det är ju så, det får man köpa när man gör intervjupoddar att ibland får man inte sanningen. Men jag vet ju att du ger mig sanningen nu. Men det gäller ju andra människor, jag tror det på nu.
Men de som har varit otrogna då, är det att partnern inte vet om det? Eller har partnern varit med på det? För då är det ju inte otrohet.
Nej, men precis, då är det öppen relation.
Ja.
Det är en annan sak. Nej, men det här handlar nog mer om otrohet. För just den gästen, det var bara någon månad senare. Så liksom så här, kunde man läsa så här, ja men nu har de skilt sig. Och då satt han i podden och bara pratade om att nej, men det är alltid så frid och fröjd liksom, hej och hå. Men man bara visste att han är ledarövare på turné. Så det var ju sådär halvschysst kanske. Men vet du det, vi ska leka en liten lek nu. Tycker du om lekar?
Ja, beror på vad det är.
Får vi se då. En lek som heter associationsleken. Det går ut på att jag säger ett ord eller namn eller någonting från ditt liv.
Mm.
Och du ska säga vilka tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet.
Mm.
Spåna fritt liksom.
Yes.
Och du får utveckla i några minuter eller bara 5 sekunder. Det är helt upp till dig. Är du med?
Mm.
Första ordet i associationsleken är ditt utseende.
Ganska stor distans ifrån det. Alltså, jag känner att det är väldigt mycket viktigare vem jag är som människa än hur jag ser ut. Jag tror, när jag fyllde 30, alltså då tyckte jag det var jobbigt. Men sen försvann det. Jag är nog väldigt så här, att jag skiter i mitt utseende. För det spelar inte så stor roll.
Men ändå var det ganska nyligen sen som du gjorde din hårtransplantation, eller? Var det inte det?
Ja, men jag vet inte om det hade så mycket med mitt... Jo, delvis utseende, men...
Det är snyggt vill jag säga.
Men ändå inte, alltså det är väl bara jobbigt att ha jävligt lite hår. Alltså, ja, om du fattar.
Ja.
Håret är ändå en del utav personligheten. Mm. Och jag skulle inte säga att man är utseende fixerad för att man vill ha hår. Alltså det är väl det mest grundläggande att man kanske... Det kan vara jävligt nice att faktiskt ha ett hår. Så var väl mycket där. Men resten känner jag att... Förr var det så här, ja men köpa märkeskläder och det där. Alltså nu går jag in i min garderob och bara... Om man skulle sälja av den här skiten.
Ja, det var jävligt mycket show off av din garderob förut. Nya lådor med Gucci-kläder och hela tiden så här.
Nu, alltså jag har mest på mig en svart t-shirt och jeans. Jag trivs bäst i det.
Mm. Nästa ord är alkohol.
Jag dricker i stort sett aldrig. Jag gillar inte alkohol. Och jag tror jag aldrig har gjort det heller. Även fast jag har druckit väldigt mycket. Alltså jag har inte tid att vara bakis för det första. Sen är det bara jävligt nice att vara bakis. Jag blir en sämre person på alkohol. Det tar fram alla mina dåliga sidor. Liksom. Nej, alkohol, nej. Jag kommer nog aldrig få ett intresse för det. Och jag är inte den som liksom, ah, vad nice att ta ett glas vin till maten. Det ger mig ingenting, jag blir trött bara. Sen nej, jag tror inte det. Ja, okej, jag blir lite mer extrovert. Det är väl det enda bra det för med sig. Sen är det bara en jävla lång harang utav dåliga liksom egenskaper som träder fram.
Jag minns bara vodka, bull, Jäger, ja. Och lite röda drinkar på sin höjd.
Ja, mycket Jäger och vodka, Red Bull var det.
Ja, då minns jag rätt i alla fall.
Nej, men vi drack i somras. Och det brukar vi inte göra ofta, jag och Jonna. Vi har varit på så här bilrace. Så var det typ en av få gånger det året vi drack. Och då säger Jonna till mig bara, nej för fan, jag vill inte dricka med dig. Alltså du påminner om Jockeboy nu.
Ja.
Och jag fick sån jävla ångest alltså. Jag bara kände bara, nej, det här blev nog sista gången vi kanske dricker ihop.
Mm. Vet du vad som också kan hända om man är full? Att man hänger med Mattias skandalen.
Nej, men förstå att få höra det efter 10 år tillsammans bara, att en, liksom, en substans kan göra att du liksom träder fram delar från 10 år tillbaka.
Oh, shit.
Då kände jag bara, nej, det här är fan inte bra.
Nej, men det är lite samma känsla som att hänga med gamla vänner som man hängde med under liksom, ja, men gymnasieåret eller en stökig period i sitt liv. Och så ska man liksom ta med sin nya seriösa flickvän och så ska de värdena mötas. Det blir så jävla krock också. Jag minns att jag åt middag med liksom, när jag ledde mig ihop med barnens mamma, att då åt jag middag med en barndomsvän och han var kvar i det här snacket liksom. Ja, men nu tjejer, ja, men du vet, hos, och sen skinka på bakifrån och du vet, sa en ordet så här ledigt och jag är bara så här, det här känns inte bra alls.
Nej, det är jobbigt när man känner det. Det här känns inte bra.
Och så visste jag bara så här, att min tjej då, Frida, ja, barnens mamma, eller mitt ex då. Jag visste så här, det här kommer landa inte bra. Det här kommer bli jobbigt sen i bilen hem. Och exakt så blev det i bilen hem. Hon bara, du, vad hände där inne? Alltså, jag gillar inte alls den du blev där inne. För att jag vill ju heller inte förstöra stämningen, så jag hakar ju på lite grann.
Ja, jag förstår.
Man var ju tvungen. Tänk att liksom, om jag bara så här, det där är inte okej nu, när jag är på middag hos honom liksom. Så då hamnar man så här mitt emellan det gamla och det nya. Så
det var ju bara exakt det som hände mig också. Jag hakade på dem vi satt och drack där med. Och sen bara innan jag visste ordet av, för jag ville fortfarande vara lite åt Jonna-hållet, men ändå inte liksom sitta där och vara skittråkig när de pratar om liksom, för det är nästan identisk situation alltså.
Mm. Mardröm alltså.
Ja.
Man hamnar i någon slags ingenmansland och det enda man gör är att man gör till slut liksom alla besvikna.
Ja.
Och så hamnar man själv i någon slags identitetskris. Men fan är jag? Varför kan jag inte bara stå upp för vad jag tycker? Nej, men det där är sjukt alltså. Och ja, nej, men det är mycket, många historier som vi kan mötas i än idag, uppenbarligen. Nästa då är Let's Dance. Har du fått den frågan?
Många gånger.
Ja, jag ser mig framför mig att du ska vara med där.
Nej.
Varför?
Tackat nej.
Jo, det vet jag. Men varför?
Dels har jag inte tiden och engagemanget att lägga ner på det, för att det är inte där jag brinner för. Det är ju program som man blir mer offentlig av.
Exakt.
Och egentligen bara där du får ut, ja, det blir lite bättre på att dansa, men jag känner att när behöver jag det i mitt liv liksom. Annars är det ju offentligheten du får ut utav programmet. Det är ju liksom erbjudandet du får. Jag känner att det lockar inte mig. Jonna har ju fått frågan nog fler gånger, men hon har nog fått det verkligen varje år.
Mm.
Och sen är det ju liksom ett otrohetsprogram.
Jo tack.
Jag tror inte att våran relation hade mått bra av det där programmet. Nu senast fick vi ju frågan att vara med båda två samtidigt. Jag vill inte ens veta vart jag skulle sluta. Alltså jag vet ju, alltså jag känner ju jättemånga som har producerat det här programmet. Och det stinker ju liksom snopp och mus i de här dansstudiosarna.
Mm. Ja, men verkligen.
Jag har aldrig fått ur några namn, men jag vet liksom folk som liksom har varit högt uppsatta i programmen som säger att varenda jävel är ju otrogen.
Mm, exakt, därför blir det så jävla oseriöst när folk ska förneka att det förekommer, för alla vet ju det. Det är så här, jag lärde känna han Tobbe från Let's Dance i det här programmet som vi medverkade tillsammans rätt nyligen. Och han sa ju det också, han bara, men det är ett jävla harem alltså. Det är liksom, det är alla ligger. Alla, det är bara vi bögar som inte ligger typ. Och ja, det var ju bara så här en bekräftelse. Och det här har han också erkänt offentligt i en intervju som jag gjorde med honom efter. Så att det, liksom, det är inte så att jag tjallar på honom här, men det är verkligen så. Det är ju inget program man ska vara med i om man är i en relation och vill vara trogen.
Nej, och då känner jag att vår relation betyder mer. Alltså ända. För mig blir det nästan samma sak att få frågan så här, Temptation Island. Man bara, nej tack.
Ja, ja bra. Nästa då. Daniel, har ni gått i skilda vägar eller?
Nej, vi är fortfarande lika tät kontakt med varandra. Men han är väl också lite där jag är. Han är jävligt trött på det här ekorrhjulet. Mm. Han vill ju flytta utomlands.
Han vill göra sin grej, kanske, eller?
Ja, alltså jag vet inte riktigt vad han vill. Nej. Han har väl kommit till en plats där han är bara jävligt trött på allting. Mm. Jag förstår, han driver ju flera företag och liksom, han känner väl att han skattar bort hela sitt jävla liv. Och det stämmer ju delvis. Alltså vi är ett av de länder som har högst skatt i världen. Så vi skattar redan mycket. Så liksom, tjänar du 100 kronor in till ditt företag, då liksom är ju 25% moms av dem redan där. Och sen ska du ta ut en lön och det sociala avgifter och arbetsgivaravgifter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Efter. Och sen ska du skatta på de pengarna liksom, som du ska ta ut som lön. Och sedan där du handlar för pengarna du tar ut som lön, betalar du skatt liksom med bensin och annat. Så det är ju, alltså, jag förstår ju hans argument, även om jag kanske har förlikat mig lite mer vid känslan. Att du liksom, det är väldigt svårt att driva företag i Sverige. Alltså det är extremt svårt.
Men han har sålt sina andelar hos er, eller?
Nej, han har kvar dem.
Ja, det.
Men han jobbar inte som anställd som jag och Jonna gör längre.
Mm. Hur var det då att han tog det beslutet att för ni går ju skilda vägar på ett sätt. Var det helt friktionsfritt och känslofritt från din del, eller blev du ledsen?
Nej, alltså glad för hans skull snarare. Mm. För jag vill ju göra annat också.
Mm. Mm. Nästa ord är ett namn som jag tror du kommer passa på, men vi provar ändå. Joss.
Vad känner jag idag?
Ja, vad känner du idag?
Nej, jag tycker nog bara synd om honom.
Vad gör han? Vet du?
Ingen aning faktiskt. Men han tror nog att jag håller stenkoll på honom. Och det är väl en viss charm i det också. Men jag insett att det finns en viss befrielse i att vara narcissist och psykopat. För du känner liksom inte den här ångern som du och jag känner, eller den här liksom självrannsakan eller reflektionen. Det måste vara jävligt skönt att aldrig ha fel. Att liksom bara aldrig må dåligt över drev och grejer, för att du är ju alltid oskyldig. Du har aldrig gjort något fel ändå. Du är en skitbra människa liksom. Det måste finnas en viss befrielse i det där. Mm. Samtidigt som jag tycker synd om en, men i den sociala liksom, mediebubbla vi lever i idag, så kanske det fanns till och med en befrielse att ha psykopatiska drag.
Men hur slutade hela den soppan? Blev han dömd eller? Vad hände?
Nej, jag anmälde honom för förtal, han anmälde mig för förtal. en chefsåklagare la ner det med liksom synpunkten att jag hade sagt om honom var sant. Jag var inne på polisförhöret för det. Så det var så jävla orimligt. Kom ihåg, jag var så jävla arg när jag gick ner till polisstationen. Då hade jag alltså fått hem då en kallelse, polisförhör angående grov förtal. Så jag tar med mig min advokat och David Massi och åker ner till polisstationen här i Norrköping. Och då lägger poliserna fram ett klipp så här och spelar upp där. Då sitter han liksom i bilen och röker den här någonting som då ser ut som Mariana liksom är rullad. Säger att polisen har letat igenom hans bil men inte hittade grejerna. Säger att han bränner på en grön trumpet. Och då frågar polisen så här att det här är ju du lagt upp på sociala medier. Hur tror du han känner då? Och då blir jag så här, ursäkta, hur han känner av då? Att jag lägger upp och ifrågasätter om man ska köra bil. Ja, men du säger ju här att han knarkar. Ja, han säger ju det i klippet att han knarkar. Jo, men hur vet du att det är sant? Och jag blir så här, jag bara, men är du på riktigt? Är du dum i huvudet, människa? Ska jag då gråta ut så här? Ja, men jag ber Jonna filma ett klipp när jag tar en ölburk och häller i Lunabell. Och sen ska jag bli förbannad för att grannen tror att jag har hällt i en öl. Det är ju jävligt dumt att ta en ölburk då. Och då blir jag så här, är det inte jävligt dumt att ta honom och lägga upp klipp där man säger att han knarkar om man inte vill att någon ska tro det? Ja, men det här lägger du upp för väldigt många människor som gör att folk kan få en dålig syn av honom. Jag bara, men för helvete, han sitter och sover bakom ratten. Jag bara, du har ett klipp på 20 sekunder där han blundar när han kör sin bil. Det kanske är väldigt sunt att jag som människa reagerar på det här. Jo, men du har ju ingen rätt att lägga upp det här ändå. Jag bara, men tyvärr så har ni fel i lagen här. Jag har rätt att reagera på där saker andra spelar in. Hur tror ni nyheter kommer till? Det är ju en reaktion utav andra. Till exempel om jag lägger upp någonting i mitt flöde så har ju Aftonbladet faktiskt rätt att ta det och skriva om det och ha åsikter om det och göra krönikor om det dessutom. Det är ju hans material jag reagerar på. Det han själv har gjort. Och då blir jag så här, men alltså hur långt tillbaka är polisen i utvecklingen? Nej, det var så här orimligt. Jag var så jävla förbannad när jag gick därifrån och sen lades ju ner. Men ändå liksom bara, är det här vårt rättsväsen? Är det här våra poliser då som sitter och anklagar mig för att reagera på någonting han själv har spelat in där han säger att han knarkar?
Han, du tänker tanken så här, tänk om jag är den som blir dömd här?
Nej. Det gjorde jag faktiskt inte. För jag tänkte så här, jag har ju varit i en rättegång innan angående förtal mot en person då som la upp klipp att den ville våldta vår dotter om och om igen varje dag tills han blev häktad. Men även om han blev då dömd, han var dömd för olaga förföljelse, så vart ju jag dömd för att jag har kallat honom djurplågare. Att jag kallade honom pedofil var ju helt okej eftersom han faktiskt på klipp hade sagt att han ville ha sex med våran dotter. Att jag kallade honom potentiell skolskjutare var ju också okej eftersom han faktiskt hade lagt ut att han hade tankar att skjuta. Men då blev allt vart jag alltså till rättegången förtal för att djurplågare, det fanns ju faktiskt ingenting som styrkte, tyckte åklagaren då. Alltså hur skevt är inte det här?
Ja, det är märkligt.
Och då är rättegången ja, men du kallar honom djurplågare här. Vad baserar du det där på? Jag bara, men han skickar ju en bild då på en katt som ser ut i väldigt dåligt skick. Skickade han som jag öppnade liksom. Jo, men vad finns det som säger att han är djurplågare då? Ja, Instagramkontot hette Jag vill doda. Alltså jag vill döda. Den hade en profilbild med min dotter som då hade en inklippt kniv i halsen. Och det hade skickat en lång text om hur den utförligen skulle våldta min dotter och mörda min fru. Får jag då en tilltufsad katt skickad ifrån det här kontot så kan det ju faktiskt finnas liksom att jag känner att ja, den här katten kanske är utsatt för någonting. Och då var det typ helt tyst i rättssalen.
Men shit, du blev dömd fri alltså?
Nej, jag var fri. Jag var fri. En enig jury ja, till och med friade mig.
Jag tyckte att höra att du sa att du blev dömd. Jag bara nej.
Men det är också en sån där grej som jag hatar att vara offentlig. Den där åklagaren hade aldrig lyft det här om inte jag hette Joakim Lundell.
Nej.
För jag vill inte vara någon som man faktiskt kan dra till en rättegång för att göra ett jävla namn. Jag vill inte bli behandlad orättvist och jag vill inte bli behandlad bra. Jag vill bli behandlad så som lagen säger. Jag vill inte att jag ska komma undan brott för att jag är offentlig. Men jag vill ta mig fan inte att jag ska sitta i rättssal om och om igen när en normal människa som inte är offentlig inte hade behövt göra det.
Nej, men nu är vi där igen, det vi snackade om i början av podden, det här med vad som kommer på köpet med offentligheten och framgången. Det är lite
ja.
Dårarna. Ja, jag beklagar, men det blir bättre, min kära vän. Ju mer du drar dig tillbaka, desto mindre dårar kommer staka dig, det lovar jag. Nästa är... det här är kul. Att hålla tider...
Inte så bra.
Men bättre väl?
Mycket bättre.
Om vi ska ge lyssnarna lite kontext här, så har ju du och jag en historia av att jag är väldigt arg på dig för att du kommer sent eller inte kommer alls.
Mm.
Det tog sin start allra första gången. Vet du vad jag kommer säga nu?
Nej.
Det var när du och jag skulle göra ett av våra första gig tillsammans. Vi skulle vara headliner i Kalix. Ja. Det var Ladies Night på nattklubb där och Nemo och Joker Boy var dragplåstret. Och du kom inte dit. Eller du missade flyg. Nej, hur var det? Fan, hur var det egentligen?
Jag hade ingen legitimation.
Nej, just det. Samma morgon så hade du ingen legitimation. Så jag fick flyga upp ensam
men, till Kalix. Men jag tror att det kan ha handlat mycket om flygrädslan också.
Varför inte bara säga det då?
Nej, jag var på den tiden inte så bra. Och vad är det man säger på svenska? Tala klarspråk.
Det var så mycket sånt alltså. Men kunde säga som det var. Och så bara hörde man ingenting av det. Försökte man nå det och man blir bara galen liksom.
Men om det värmer lite så fick jag faktiskt betala för det där hotellrummet och uteblivenheten.
Du fick det i Kalix?
Ja, jag fick en faktura av typ på 5-6 tusen som jag då sket i att betala självklart på den tiden.
Mm.
Men sen när jag styrde upp mitt liv, då låg ju den kvar där. Så jag... Det kostade mig 5 000 att inte dyka upp där medan du fick betalt för att vara där. Så du får tänka tänka den.
Och ja, det var ett av våra första bargig. Vi var högst upp i Norrland, i Kalix. Och jag kommer ihåg att kvinnorna där var ju som flugor på mig. Och det var ju så på den tiden.
Alltså, ja.
Kvinnorna älskade oss och männen...
Hatar oss.
Ja, det var 50-50. 50% av männen... hatade oss, ville döda oss. Och 50% tyckte vi var kungar typ. Lite så. Men vart jag gick i Norrland var det bara så här: vars är Jockeboy då? Vars är Jockeboy då? Så alla killar,
vars
är Jockeboy då? Jag bara, jag vet inte vad han är. Fråga inte mig. Du får ringa honom. Ja, men hur har det blivit med åren? Har det blivit bättre? Eller får du fortfarande skit för att du liksom missar tider eller är svår att få tag på och sånt där? För jag upplever lite skillnad, fortfarande svårt.
Ja, svårt fortfarande, bröstar den. Men ändå bättre med att... jag är ju väldigt snäll, jag vill ju hinna med allting. Men jag har lärt mig själv att det skadar mer och försöka lova mer än vad jag hinner.
Mm.
Så idag så har jag faktiskt tagit mig rättigheten och säger, vet ni vad, idag kommer inte jag åka upp till Stockholm och göra den här radiointervjun. För idag kommer jag faktiskt bara vara hemma med familjen.
Mm.
Innan så hade jag ju inte vågat det liksom. För då hade jag sagt, ja men jag kör radiointervjun. Sen när dagen kommer bara, jag känner mig lite krasslig. Nej, jag hinner inte idag. Då sätter jag ju liksom komplikationer för andra människor liksom med kedjereaktion. Mm. Idag är jag bättre på att säga nej. Men det är fortfarande jävligt jobbigt att få ihop scheman. För att ibland så kan det kastas in saker... jag helt plötsligt behöver göra, som jag behöver liksom kasta om schemat fullständigt. Du har barn som är sjuka titt som tätt, som jag får liksom få ställa om schemat efter. Men jag försöker mitt bästa, men jag skulle faktiskt inte säga att jag fortfarande är bra på det. Jonna är liksom 10 av 10 på det, men jag är inte på väg uppåt, men inte där.
Det jobbiga med att det alltid var så här mycket förr, det är att känslan hos mig kan ligga kvar.
Ja.
För nu, när vi skulle träffas idag, och vi har försökt att få till det här i några veckor och du har bokat om ett par gånger. Och då har jag tänkt så här, har han förändrats eller är det samma Jocke fortfarande? Så jag bara kände så här, nu bokar han om igen. Och så nu har vi bestämt idag. Och så kom jag hit och så åker jag till lägenhet. Och där kommer jag inte in. Och sen kommer jag till huset, dunkar på. Då hinner jag känna så här, det kommer bli så att jag åker hem härifrån. Och jag kommer vara rosenrasande. Ja. Men nu sitter vi här. Så du har ändå blivit bättre.
Ja, men jag hade för mig att det var en senare tid.
Är du skrev 10 till, ja. 10 till 14 är ju tillgänglig. Ja,
och då tänkte jag att då väljer du självklart en lite senare tid eftersom du åker från Stockholm. Men där får jag skylla mig själv att jag antog det.
Men du vet ju om mina dygnsrutiner.
Ja.
Så här, du följer ju mig. Så jag åkte från Stockholm klockan 6 idag.
Ja. Men idag är nog den dagen jag sovit längst på, alltså jättelänge. Men vi har typ jobbat natt typ 2 dagar. Mm. Alltså det har blivit till typ 3-4. Mm. Och sen har vi gått upp och tagit hand om barnen vid 8. Så alltså igår, alltså, jag var så jävla luddig i huvudet att jag inte ens kunde tänka. Mm. Jag och Jonna satt och pratade om jobb och jag frågar henne någonting. Hon bara, men vad var det du menade? Och då när hon ställer den frågan tillbaka så har jag typ glömt bort vad jag frågade henne. Så vi kom liksom ingenstans. Så då sa Olivia bara, alltså, ni behöver nog liksom sova ut lite så tar jag barnen. För att det är inte gynnsamt ens för er att jobba liksom när ni sitter som 2 zombies.
Ja, du såg lite nyvaken ut när jag dunkade på här. Lite sådär morgon pluffs i håret. Bara såhär, hallå? Vad är klockan egentligen? Stod du med Nocco i handen? Ja, nej men... intressant ändå. Det är fint att även den biten går framåt för dig. Vi har alla våra små brister som vi kämpar med. Men så länge vi går åt rätt håll så är det ju hoppfullt ändå, eller hur? Nästa är din kost. För jag vet ju att du gillar ju typ så här pasta och korv typ.
Ja, väldigt mycket. Lite för mycket.
Äter du några grönsaker alls?
Nej, eller tomat och gurka kan jag äta.
Ja.
Men det är ytterst sällan. Jag trivs bäst med enkel kost.
Mm. Nej, jag minns det från tiden vi hängde mycket. Och jag vill ta upp sådana här saker som jag minns. För jag vill se om det har förändrats. Det
är väldigt... Nej, alltså jag är skitsugen på typ snabbmakaroner och vanliga frysta köttbullarna.
Mm.
Nu när du säger det. Så jag kommer förmodligen göra det sen när du åkt.
Hur mycket korv och pasta och köttbullar blir det egentligen? Mycket va?
Nej, jag hade kunnat äta det varje dag.
Ja.
Alltså på riktigt varje dag.
Mm.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Bra. Nästa ord är Gislaved.
Det var ett bra gig.
Det var premiären va? Var det inte det?
Nej, Eskilstuna var allra första premiären på Harrys där.
Smygpremiären kan man säga.
Ja.
Ja.
Men Gislaved var ju ett riktigt stort gig. Alltså det måste ju vara 2000 pers där.
Vilken stor nattklubb det var.
Ja, och det var helt fullsatt.
Mm. Det var liksom du, jag och Magnus Hedman som var DJ och 2 go-go-dansare och Brinkenstjärna. Och det var 2000 pers i publiken och folk var helt galna.
Och det är helt sinnessjukt. För det som var jobbigt med de här bargiggen, alltså, så som man tänker bargig, att vi sitter i någon VIP, dricker, tar in lite folk och snackar, går omkring lite.
Det trodde man ju innan, ja.
Ja, så var ju inte våra bargig. Och jag tror att vi är fan de enda som fick göra på det här sättet.
Ja.
Vi skulle ju alltså ha en show på scenen och vi till Brinken bara, vad fan ska vi göra då? Vi har ingen talang överhuvudtaget. Nej. Ja men stå och spruta lite alkohol och skrik bara. Jag bara, det är 3 timmar Brinken.
Ja.
Ja, men kör det bara, det kommer funka.
Exakt, det fanns så... liksom ingen talang.
Nej.
Ni kunde inte sjunga, dansa eller någonting. Nej.
Så vi satt i logen, krökade ner oss fullständigt, ranglade in, sprutar ner folk lite och bara
Ja, det var ju typ det vi fick göra. Hälla alkohol på publiken och jag fick strika skägg.
Ja.
Det var typ i mikrofonen. Det var typ det som vi gjorde. Och folk, men det sjukaste med allt här är ju att folk ändå var supernöjda.
Ja.
Folk var ju helt till sig.
Vilken show.
Men det var exakt om att det här var en konsert att minnas. Jag kommer ihåg ett ögonblick där du och jag vet inte vart det här var, men det var någon stad vi kom till och alltså en massa tjejer mötte oss och grät och som det var så här Beatles hysteri. Och du och jag kollade på varandra och vi typ så här, vi fattar typ inte. Vi förstod liksom inte om de drev med oss eller om det var allvar, för att det var så surrealistiskt.
Ja, Helsingborg var det.
Ja. De här tjejerna, de skriker och gråter när de ser oss. Varför gör ni det? Vad har vi gjort? Vi har liksom knullat i tv. Vad är grejen? De bara, men det är ju ni! Vad skrek? Och du och jag, och vi bara, det här är ju inte klokt.
Nej, det var riktigt sjukt alltså.
Ja, det är så svårt att förklara folk som inte har varit i det där. Men det, alltså, just det här att bli så här rikskändis i sin generation över en natt. Den kraften var så jävla stark alltså. I de här små hålorna var det verkligen som värst alltså.
Men... jag är osäker på om någon kommer få uppleva den kraften igen som kungarna av Tylösand hade. Det är väl typ kanske Robinson när han var med som kan jämföra sig den kraften när någonting blir så oerhört stort. Idag blir det ju inte det. Det finns för mycket tv-program, för mycket dokusåpor. Så den kraften kommer nog aldrig mer komma tillbaka.
Nej, det pikade ju verkligen just dokusåpa och den genren, det här med Paradise Hotel.
Ja, Samir Paradise Hotel, det var väl liksom ett nedslag också. Som var det Kungarna till Sand och som var det Robinson. Det är väl egentligen de enda tre där någonting verkligen har blåst upp och blivit så otroligt stort. För jag minns ju att Kungarna till Sand sågs av ish 300 000 på tv när den hade premiär.
Just det.
Vad kan ha varit, 343 där kanske någonstans. Men grejen var ju att, och då var ju inte liksom Play, du vet, alltså streaming stort överhuvudtaget 2010, utan alla hade ju liksom all trafik på tv, på det linjära. Men vet att vi hade alltså en halv miljon starter då, vad kan det heta, kanal5.se, jag vet inte vad det hette på den tiden. Så vi blev ju liksom, det var alltså 750 000 minst som tog del av det här programmet bara första veckan.
Ja,
det exploderade ju på nätet efter.
Precis. Och jag såg någon statistik på det där, just generationen också, folk mellan så här 15 och 25 år, det var så här 77%. Alltså, alla såg det.
Ja, det exploderade fullständigt. Alltså den halva miljonen som såg det på Play, jag försökte tänka i huvudet, hur många människor är det i dagens läge när streaming är så tillgängligt? Här var det ju inte tillgängligt. Jag tror inte Viaplay fanns på den här tiden. Jag tror inte knappt TV4.se. Alltså, det var så ovanligt med streaming. Netflix fanns väl, för de tror jag grundades typ 2003 eller något. Det är jättelänge sedan de grundades, men de var ju inte etablerade. Så det här måste ju alltså motsvara typ 1,5 till 2 miljoner idag, alltså i människor.
Ja, det är otroligt. Och det var verkligen där. Det är så svårt att sätta ord på det här, den här Beatles-hysterin. För jag vet att det är en konstig liknelse, men det är just det här med att de bara skrek och grät. Det kommer jag aldrig glömma, för det var så himla konstigt alltså. Så man bara, vad har vi gjort för att ni ska göra det här? Men det är ju så. Folk kan ju bli kända för vad som helst och ändå blir folk helt galna när de ser dem. Det är så märkligt.
Har du sett trailern idag? Den finns ju kvar på YouTube.
Är den bra eller?
Nej, den är riktigt jävla kass alltså. Men det jag symboliserar med Kungarna till Sand är ju Bad Romance-låten utav Lady Gaga.
För
det var ju som ett litet intro innan själva programmet drog igång.
Just det. Ja, herregud. Ja, men Gislaved var ett bra gig som avslutades med att du, jag, Hedman och stripporna satt i hotellrum och knarkade och söp. Och du filmade Hedman.
Ja.
Och fotade.
Väldigt återkommande att jag filmar människor för.
Det var lite din grej va?
Ja, lite svin.
Får man säga.
Allt för content.
Men verkligen. Men det är ju bättre att ha gjort det för 10 år sedan än att göra det nu.
Verkligen.
Ja, verkligen. Och det är trots allt 12 år sedan. Men jag kommer ihåg att när du filmar Hedman där, när han står och är helt väck liksom. Och så kommer det klippet fram till hans fru.
Magdalena
Graf. Och hon blir ju helt galen.
Ja.
Mordisk.
Nordisk var rätt ord till och med. Men jag har hört via Jonna som har faktiskt gjort ett program med Magdalena att hon inte är lika arg på mig idag i alla fall.
Nej, men det är hon inte. Det vet jag också. Jag har ju träffat henne ganska mycket genom Hedman nu de senaste åren här och hon har ju släppt.
Men man fattar ju aldrig då så här, men våra barn kommer skada så här. Idag fattar jag att det var Lan som pratade om. Mm. Men det var ju så långt bort då för att han var ju så extremt liten och icke-offentlig. Men...
Mm, nej, men det är så. Det är så. Och det sjuka är att just den här efterfesten efter hotellrummet där, det var ju typ då jag provade amfetamin första gången. Så det var Hedman som drog in mig i det, kan man säga, delvis. Jävla Hedman. Men han är också förlåten, för vi är storsinta människor i den här podden som förlåter människor. Så vi jobbar. Och nästa ord är Helenius hörna. Vad fan var det? Vilken grej egentligen?
Ja, men det var
stort ändå, kan man säga. Välkommen in i finrummen, Joakim Lundell.
Ja, men det var en kul medverkan faktiskt. Och väldigt fin.
Var han snäll?
David? Mm. David är jättetrevlig. Vi brukar alltid tävla mot varandra i Kristallen varje år. Så då brukar vi alltid stå och hänga och snacka lite. Jag gillar David jättemycket. Han är verkligen lika glad som han är på, liksom, när kamerorna är på. Lika glad och trevlig är han bakom. Mm. Och det var nog mycket att jag liksom tackade ja, för jag är inte så bekväm vid den typen av program. Nej. Men det var just tack vare David, för att jag tycker jag är både fantastisk programledare och... Nej, men jag skulle nog säga att det var mycket tack vare honom.
Mm. Du, vi har ett ord kvar i den här leken och det kommer fortsätta på temat det här med att spela in saker som man kanske inte borde spela in. Mm. Som var lite av din grej back in the days. Aha. Sista ordet är pow.
Och just det. Det där är jag glömt bort hur du sa det. Fy fan vilket svin jag var för. Alltså.
Och det här är inte
alltså,
meningen.
Jag gick ju fan över lik för att få... Det här var ju för att få besök. Jag spelade väl in henne på telefon.
Ja, vi ska ge lyssnarna lite kontext här. Så här var det. Kungen av Tylösand började sändas. Paulina Danielsson var en ung, oskyldig 17-åring som var ihop med Hugo Rosas. Och Pau hörde av sig till oss, började hänga med oss. Tyckte vi var kända av balla. Vi började hänga med henne. Och då kom jag ihåg att Hugo skrev i sin blogg så här, han skrev: "Ah, varför hänger min tjej, varför hänger Pau med Nemo och Jockeborg? De kan aldrig få en tjej som henne, de är smutsiga jävla." Och jag bara kände så här, det triggade mig liksom så här, jag ska fan visa honom att jag kan fan få vem som helst. Så, och jag hade haft lite så här flört med Paulina då. Det här är ganska länge sedan, vill jag tillägga då. 12 år sedan. Och så på någon fest på Lidingö, var du med på festen ens? Du var inte det?
Nej, jag var inte med där.
På en fest på Lidingö så hamnar vi i säng och ligger. Jag tror det var, vi låg i en bastu till och med.
Bastu, jag skulle ju säga det.
Det minns du?
Ja, det minns jag.
Ja, det var speciellt. Och sen så pratar hon ut hos dig. Och här kan du ta över historien om du vill.
Ja, jag hade glömt bort det här tills du sa det.
Fick du ångest nu?
Ja, det är ju riktigt svi. Alltså...
Det är så länge sedan, Jocke. Det är preskriberat.
Nej, men då var ju hennes stöd där i samtalet.
Hon är jätteledsen. Ja. 17 år.
Och spelar in det här då, och för att lägga ut på bloggen dagen efter. Och jag kommer ihåg vid det här tillfället, jag var ju så jävla nöjd, vilken jävla trafikboost jag fick av det här.
Mm. Ja, hon ringer ju dig egentligen för att få stöd, för att liksom, du är vår gemensamma nämnare. Så här. Och du spelar in samtalet när hon erkänner att hon var otrogen med mig mot Hugo. Och lägger in det samtalet på din blogg. Och det liksom spränger ju internet.
Ja, ja. I och med att... min blogg var en av de större, din blogg var en av de större, Paulina och Hugos blogg var en av de större och alla var inblandade i det.
Ja, och Hugo ringde mig och bara: "Jag ska döda dig, visa dig inte på Stureplan, du kommer dö!" Och så är det sånt jävla
liv. Jag satte ju dig i ett bekymmer.
Ja. Det också, och vi var ju bröder. Ja. Jag bara: "Vad gör du?" Men samtidigt så garvar jag också, för jag var lite nöjd över att det blev en grej också. Ja. För att han hade ju sagt så här: "Nemo kan inte få en sån tjej." Och jag bara: "Watch me, man, watch me." Så visst, man sprängde bloggparet, men det var ju jävla drama.
Ah, shit.
Så det är mycket återkommande här av att du har spelat in saker som inte ska spelas in.
Ja.
Och släppt för din egen då contentvinning.
Ja, jävla vad jag gjorde allt för content för alltså.
Ja. Men som sagt, det är preskriberat och vi kan garva åt idag.
Ja.
Mm. Vi ska avsluta podden med lite snabbfrågor. Mm. Och nu har vi snackat länge. Är du mör nu?
Nu är jag lite mör.
Ja, men det, vi ska snart släppa ifrån dig här från... släppa ifrån dig, vi är ju hemma hos dig. Snart ska vi avsluta. Men snabbfrågorna drar vi igång nu och det är några stycken här. Vi kör. Paradrätt. Har du någonting du kan laga och är bra på?
Ja, faktiskt en pasta som då... Jag gjorde den i Uppdrag Mat med Mauri när han var här.
Mm.
Den heter egentligen bara Jockes pasta. Lite tragiskt namn.
Pasta med köttbullar då, eller?
Nej, det här är...
jag ska skoja.
Det här, den här är bra. Ja. En dag ska du få smaka den.
Ja, nästa gång jag kommer hit,
ja,
kanske.
Ja, du kommer bara...
Vad är det i den då?
Burrata, parmesan, lök, vitlök, körsbärstomater, kryddor.
Snyggt. I can't wait. Vad missbrukar du?
Nej, men jag jobbar väldigt mycket för att liksom slippa stanna upp och bearbeta saker som har hänt. Mm. Jag dränker mig väldigt mycket jobb.
Mm. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Nej, men jag kan tycka det är jobbigt när känslor styr. Att vara känslostyrd, även om jag blivit bättre på det.
Mm. Ångesttrigger.
Nej, men det är väl när gamla saker dras upp. Då lever jag ju tillbaka den gamla tiden. Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker att jag är värd att få faktiskt gå vidare från 10 år gamla saker. Att det räcker liksom. Jag vill inte höra liksom vad jag gjorde då längre. För det symboliserar och definierar liksom inte vem jag är idag längre.
Jag känner igen mig mycket de här svaren. Men jag hoppas det är okej att jag tar upp gamla minnen.
Det är lugnt.
För vi garvar ju bara åt det här. Så att jag vill ju bara väl. Vad lägger du mest pengar på?
Sparande faktiskt just nu.
När grät du senast?
I förrgår. Så det var ganska nyligen.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha 2 svar här. Både som offentlig person och dina privata kompisar.
Det är jättesvårt beroende på vem det är som tänker det. Alltså...
Om man frågar någon random på gatan in i Norrköping. Man säger Joakim Lundell till personen. Vad tror du första han tänker på?
Men alltså det kommer... Det kommer liksom bero på personens egna förutfattade meningar om. Antingen skulle personen kunna säga att jäklar, han är jättedriftig och duktig på det han gör. Mm. Och jäklar vad han har tagit sig från botten till toppen. Eller skulle någon kunna säga jävla pajas. Alltså det skulle kunna vara... Men det mina vänner vet jag säger, alltså det är att jag är väldigt kreativ och driven framförallt. De vet ju hur hårt jag jobbar för, det, för mina mål.
Och nu är vi framme vid poddens sista fråga som lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Paddel.
Fuck you, säger jag då. Du, vi är framme vid poddens ände. Hur känns det?
Ja, men det var kul, det var trevligt ändå att catcha upp lite.
Verkligen. Och det var jättefint att få komma hit och ja. Vi håller kontakten och nästa gång så ses vi utan mikrofon kanske.
Ja, men det tycker jag. Ja. Hitta på något.
Det ska vi absolut göra. Puss och kram och tack för att ni lyssnade och så hörs vi igen nästa måndag. Hej då!